Ja, vi vill hälsa alla varmt välkomna till bönhuset ikväll. Och särskilt vill vi hälsa Henry Bårdsen välkommen till oss. Egentligen skulle Mattis Almela också ha kommit i helgen, men fick lämna återbud. Och vi kommer därför komplettera med egna talare. Så ikväll talar även Birger efter Henry. Vi ska inleda dagens gudstjänst och helgens möten i Jesu namn. Och vi sjunger salmen 453. 453. tackar dig, Herre himmelske far, att vi efter vardagens omsorger nu får stilla oss en stund och samlas i gemenskapen omkring ditt heliga ord. Vi ber att du, Herre, ska vara med oss under den här möteshelgen. Och vi ber för dem som ska tala ditt ord i helgen. Vi ber att du ger dem frimodighet och glädje att tjäna dig. Ja, Herre, tala du själv till oss genom din helige ande. Vi ber också för alla som kommit hit för att lyssna. Herre, gör ordet levande för oss alla, så att vi fattar kärlek till ditt ord och också vill leva enligt din vilja. Vi ber, Herre, att du välsignar helgens möten, så att det får ge näring till vår tro och ge ny kraft till vår vandring. Ja, vi tackar dig, Herre, att du älskat oss så mycket att du lät din egen son gå i döden i vårt ställe och öppnade för oss vägen till ditt rike. Vi tackar dig för att vi av nåd får vara dina barn. Och som dina barn vill vi tillsammans be den bön som du själv lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi sjunger salmen 331. 331. Efter salmen predikar Henry Bårdsen. Thank you.
får jag hälsa på er alla med Guds nåd och Guds frid. Församlingen hemma i Alta på Älvebacken skickar hälsningar till er här.
Det kom i mina tankar att läsa ett Guds ordställe ifrån Apostlens gärningars 8:e kapitel. Ett känt Guds ordställe som berättar om en människa som hade längsel efter Gud, som började söka Gud, som Gud också sökte. Och så traff de här två varandra, Guds sändebud och den människa som var på längtet efter att få bli ett Guds barn och få frid med Gud. Det var han som heter Hoffmannen. Vi läser ifrån Apostlens gärningars kapitel 8, måste ju bli, ifrån vers 26 och ut kapitlet, alltså till och med vers 40. Onelyder i Jesu namn. Men en Herrens ängel talte till Filip och sa: bryt upp och dra mot söder på den vägen som går nedifrån Jerusalem till Gaza. Denna vägen är öde. Filip bröt upp och drog av sted, och se, en etiopisk hoffman, en mäktig ämbetsman som hade tillsyn med skattekammare hos den etiopiske dronning Kandake, var kommit till Jerusalem för att tillbe. Han var på jämväg och satt i vagnen sin och läste profeten Jesaja. Då sa onden till Filip: gå dit bort och håll dig nära till vagnen. Filip löpte bort till och hörde att han läste profeten Jesaja och sa: känner du det du läser? Han svarte: hvordan skulle jag väl kunna det när ingen rättleder mig? Och han bad Filip stiga upp och sätta sig samman med ham. Men det avsnitt i skriften som han läste var detta: som ett får blev han fört bort för att slaktas, och lik ett lam som är stumt för den som klipper det, slik öppnar han icke sin mun. I hans förnedelse blev domen över ham tagit bort. Vem kan fortälla om hans ett? För hans liv blir tagit bort ifrån jorden. Hoffmannen sa då till Filip: jag ber dig, si mig, vem är det profeten säger detta om? Är det om sig själv eller om en annan? Då tog Filip till ordet, och i det han gick ut ifrån detta skriste förkynt han evangeliet om Jesus för ham. Mens de ännu körte fram langs vägen kom de till ett sted där det var vann. Och hoffmannen sa: se, här är vann. Vad är till hinder för att jag blir döpt? Filip svarte: tror du av hela ditt hjärte så kan det ske. Men han svarte och sa: jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Så bör han och stanse vagnen, och de steg ned bägge i vannet, både Filip och hoffmannen, och han döpte ham. Men då de steg upp av vannet rycket Herrens on bort Filip, och hoffmannen så ham icke längre, för han drog sin väg med glädje. Men Filip blev funnet i Astod. Han drog genom alla byarna och förkynte evangeliet helt till han kom till Caesarea. Amen. Apostlens gärningar berättar om olika personer som var sökta av Gud. Det är ju på det sättet med oss människor som har kommit bort ifrån Gud, som glömmer Gud. Att Gud vill inte glömma oss människor. Fast vi riktigt bevisst vänder Gud ryggen och går bort ifrån Gud, så söker Gud människa helt ifrån solen går upp på morgonen och helt till solen går ner på kvällen. Men icke nog med det. Gud söker på människa och så på natten, och kanske speciellt på natten, när det är stille stunder, då känner man Guds kall att vänd om mitt barn, kom tillbaka, se vad du har tappat
då du förlåt mig. Jag vill vara dig nådig. Jag vill tillge dig dina synder. Jag vill ta dig till nåde och göra dig till ett Guds barn. I Apostlens gärningar kan vi se ett mönster på hur Gud leder en synder till frid med Gud i en god samvittighet. Och det är ju bra för oss att vi har tydliga bibelställen som berättar vägen till fred med Gud och på vilket sätt ett människa får sina synder förlåt, på vilket sätt som ett människa blir flyttet från mörker till lyse, från Satans makt till Gud. Som vi hört i texten så var det en hög ämbetsman som nu var kallt av Gud. Gud kallar på oss oberoende av vilken samfundsstilling vi har, vilken tjänst i samhället vi har. Men Gud kallar speciellt på människor som har fått höra hans ord. Och så är det som Guds ords säd sås i hjärtat, så begynner det att spira och gro. Och så begynner Gud igenom sitt ord och liksom banke på hjärtedörren. Så begynner han att visa allvaret med livet. Så visar han två vägar för oss. Livets väg som människa har förlatt, men samtidigt också förtapelsens väg som en synder vandrar på. Och när Gud får begynna att göra verket, då blir Guds kall i hjärtat starkare och starkare. Till slut så begynner människan att söka Gud. Men denne Hoffmann som vi läste här i texten, att han bodde långt borte där i Etiopia, det var ju känt allerede att Guds folk var spredd ut omkring i stora delar av den tidsvärlden. Man regnade med att det fanns gudfryktiga jöder också i Etiopia. Och man samlade sig som man gjorde på Jesu tid och för Jesu tid och läste uppifrån de gamla testamenter, alla de löfter som Gud har gett om han som skulle komma, han som skulle bli född vid tidens fyllde, han som skulle kunna göra den stora gärningen och göra ett frafallen människa till ett Guds barn igen. Men problemet med Hoffmann här, själv om han var en ämbetsman, man regnar med att hans titel idag är väl på norsk i alla fall närmare något som man kan kalla för en finansminister. Det betyder att han hade också ansvar för ekonomin. Alltså en väldigt tilltrodd person. Men så är det så att grundtexten, istället för Hoffmann, så talar grundtexten om ordet evenuk. Och en evenuk, i alla fall på norsk, en kastrert, det betyder en person som är gjort udyktig till att kunna föda barn eller till att vara samman med en kvinna. Och det kom väl av att han hade ansvar för så många av de kvinnor där i det hoff eller slottet då, som den här etiopiska dronning hade. När vi går till 5 Moseboks 23 kapitel så talas det om vilka människor som icke skulle få tillgång eller få vara medlem i den judiska församlingen. Och det var bland annat de som var i den livssituation som han var. Helt in till den 10:e generationen så skulle ingen av de människorna, alltså en evenuk, få möjlighet att få inpass i den judiske församling. Men samtidigt så kan vi läsa det hos profeten Esaias, om jag husker rätt, i det 56 kapitel, så talas det om att det ska komma en ny tid. En ny tid när evenuken inte längre ska måtte klaga över att han var utestängd ifrån Guds rike. Det är den tid när hedningarna skulle bli inlemmade i den kristna församlingen. Vi har någon exempel på det i Gamla testamentet som vi minns ifrån Ruts bok också. Och så var en moabit. Alltså Gud som är en frälse för alla människor. Han såg allerede då. Han hade allerede länge för den tid gitt löfte om kvinnsad Kristus som skulle bli till frälse för alla människor. Han hade fått höra om Jesus garanterat därför att han var nu kommen till Jerusalem för att be. Eller möjligens så visste han inte vad hans hjärta längtade efter. Men han kände bara i sitt hjärta att han var sökt av Gud. Och så är det med många av oss som har varit kallt av Gud. Vi vet inte en gång att det är Gud som kallar. Men Gud tar liksom styringen i vårt liv och virker till att vi kommer samman med människor som är kristen. Och på den måte som begynner att samtala med oss. Och därigenom så får vi höra om vägen till frälse. Vi får höra om Jesus som är synderes vän. Gud, han är undres Gud, samtidigt som Gud är en ordens Gud. På den måten att han sänder ut sina tjänare som han gjorde i den gamla pakt. Profeterna och alla Guds sändebud som har förkynt omvändelsen eller vättringens budskap och som har förkynt budskapet om syndens förlåtelse. Filipp omtalas som en evangelist. I Efeserbrevet 4 kan vi läsa om de olika nådegåvor som Gud har gett till och tjänster som Gud har gett till en kristen församling. Enkelte fick den apostoliska eller apostelkalle, andra blev evangelister och så vidare då. Och en evangelist, det är ju en som primärt förkynner evangeliet. Evangeliet är ju det glada budskap om Jesus. Och vi tänker på oss själva. Vi är ju Jesu vittner. För evangelist, han skulle ju inte något annat än att vittne om först och främst om det gamla testamentet fortalte om Jesus. När apostlarna började att förkynna evangeliet så fanns det ju ingen nya testamente. De tog utgångspunkt i gamla testamentet. Om vi går till för exempel Jesu bergpräk. Och så ser vi hur många hänvisningar till gamla testamentet. Så är det ja, egentligen inte så förunderligt att Jesus kunde göra det. Men att för exempel Stefanus eller Peter eller Paulus eller andra Guds sändebud, de hade otrolig grundig kännskap till gamla testamentet. De kunde för exempel i ett och samma vers hänvisar till olika profetier i gamla testamentet. I alla fall de som har tillgång till och kan finsk, men säkert finns det på svensk också. Absolut alla hänvisningar som finns i hela Nya testamentet till den gamla testamentet. Och jag har begynt att gå igenom ifrån Matteus och noterat helt nöjaktigt vilka hänvisningar som det är. Så det ger oss till känna det att för apostlarna, för Jesus, så var skriften, det var Moses och det var profeten och det var salmer. som de kunde så otroligt mycket bättre än skulle tro någon av oss kan. Och när de begynte att förkynna evangeliet så bevittnade de utifrån skriften att Jesus är Kristus, Jesus är Messias. Att nu hade det gått i uppfyllelse det som Moses och profeten talat om. De hade fått se det med sina egna ögon. De hade fått höra det med sina egna öron. De hade fått se alla de tecken och alla de under som Jesus skulle göra, som profeten Esaias bland annat talar om. Alltså, för att ett människa ska bli frälst, så må Gud kalla på det människa. Det människa må få motta och höra Guds kall i sitt hjärta. Och Gud må virka en längsel efter Gud som man börjar att söka. Och så må det vara någon som sänder, blir sänd ut för att förkynna evangeliet. Sånt som var i tillfälle med Hoffmannen här. Alltså, Guds ord var, kan vi säga, det som var själva budskapet om Jesus Kristus som blev fört fram. Och så må den helgen vara till stede. Det fortälles om Filip att i tillägg till att vara en evangelist så var han en diakon. Och diakonen hade ju i utgångspunkt inte en uppgave till att förkynna evangeliet. Det blev satt till praktiska göremål till att ta sig av de som var fattiga, till kvinnor och änkor som följde sig satt till sies. Men Gud lot sig inte binne. Säll om Gud hade insatt Filip som en av de syvdiakonerna. Det sägs om han att, eller om alla dessa diakonerna, att de hade ett gott vittnesbud av sin egen hemförsamling och av församlingen runt omkring. Och så var de full av Guds ord och full av Guds visdom. Och så kunde Gud benytta Filip till många andra uppgifter. För det fortälles det att det blev en trängselstid på den första aposteltiden, en förföljelsestid. Kristne blev adspredd, alla andra undtatt apostlarna. Så blev Filip sänd av gårde till ett sted i Samaria. Och där begynte de också att förkynna evangeliet om Jesus Kristus. I tillägg till att Gud bevittnade att dessa sändebud var hans tjänare vid många tecken och vid många under. Så att många människor kom till en levande tro och fick del i den heliga ande. Och man hade också håndspåläggelse som skedde i Filippi. De hade inte fått den heliga ande. Om apostlarna kommer dit och spör, fick de den heliga ande när de kom till troen. Men de hade inte en gång hört att den heliga ande var kommen. Och så står det att de bad Paulus och hans medarbetare bad för dem, la händerna på dem och så fick de den helige ande. Och det som skedde där i Samaria, det var att nu var Guds rike utvidat. Det gällde inte bara jöderna, för samaritaner var ju en halvt jödisk och halv hednisk släkt. Det blev en väckelse där. Man tänkte som så när man satte igång en stor förföljelse att nu får man stoppa mun på dessa Herrens apostel, så budskapet om Jesus inte skulle bli spredd ut, så människorna kunde bli frälst. Men Guds mun gick inte att stoppa. Dess mörkare tider det var med förföljelse, dess mer spredde evangeliet sig. Det större frimodighet fick apostlar till att förkynna. Och nu när Filip står i väckelse med många människor som kom till tro, så kallar Guds helige ande på han. Han har en annan uppgave än annan uppgave som Gud hade lagt föran han, som han nu skulle göra. Han fick en kall, ett kall likt Abraham hade när han var där i Ur i Kaldea, att han skulle dra ut av sitt folk, av sitt land, av sin fars släkt, bort ifrån sin fars släkt. Så fick också Filip nu uppgave att dra ut. Och Filip, han var lydig. Han begav sig i väg. Och det sägs här var han skulle gå. Han skulle gå till en öde väg där ned, som förde ner från Jerusalem och till Gaza. Filip ante icke vad som skulle möta han. Men det står, han bröt upp och drog avsteg. Så möter han denne etiopiske hoffman, en mäktig ämbetsman som hade tillsyn med skattekammare hos den etiopiske dronning Kaldake. Han var kommen till Jerusalem för att be. Och nu var han på järnväg. Han hade varit där och bedd. Men han fann, hans hjärte fann icke det som han sökte. Det var nog mer än bara att vara i Jerusalem och be. Men Gud, han förlot icke han. Han behövde icke att dra tillbaka tommen. Han var på järnväg, han satt i vagnen sin. Och han hade fått tag i en del av Gamla testamentet, en bokrull av profeten Esaias. Så läser han kapitel 53 som fortäller om Jesu lidelse. Ja, så detaljerat som om Esaias där skulle stå vid sidan av korset. Följde Jesus igenom från Getsemane, vägen genom lidelse och smärter, och när hela världens syndes skyld var lagt på han, och så när han blev fallt på knä och måtte be till sin far: far, om det är möjligt så må du la denna kalk gå mig förbi, med mindre jag dricker den. Och så gick Jesus vägen vidare till Golgata och till korset, där han blev spikrad fast. Det står inte i detalj på vilken måte som Filip utlade skriften för Hoffman. Men vi förstår det att han tog utgångspunkt i Jesajas 53. Och så bevisste han utifrån det som verkligen hade hänt, det han själv hade fått vara ögonvittne till. Jesus som blev korsfästa, som döde för hela världens synder, också för Hoffmans synder. Jesus, viss blod måtte utgydes till soning för hela världens synder. Det fick Hoffman höra. Det skedde precis detsamma som skedde när Peter var där i Cornelius hus. Han utlade så om Jesus, Messias, Guds son, Guds lam som gick i korsdöden för att frälsa synder. Och så innehållt evangeliet, på samma måte som evangeliet så innehåller nu, Guds kraft till frälse för världen som tror. Alltså, som Luther och så ett steg säger det så, att när evangelium, den korsfästede uppstande Jesus Kristus, blir förkynt offentligt för församlingen, så innehåller evangeliet Guds kraft som är till frälse. Det innehåller Jesu blod, och Jesu blod, det bestänker hjärtene. Och när en tillhörare i bänken hör det och tror det, så är det evangeliet som är Guds kraft, som flyttar synderen ifrån världen in i Guds älskade söns rike och gör synden till ett Guds barn. Som det skedde också i Cornelius hus. Allerede mens de hörte falten helgen på alla de som hörte ordet. Och det var inte få. Det var en liten väckelse som skedde hemma hos Cornelius. Hans all, alla i hans hus och alla naboer som Filip hade inviterat, som här är, som Filip och försvant, hade inviterat, Cornelius hade inviterat hem. Så verkar Gud väckelse där så att många, många människor fick det nåd att bli ett Guds barn där. Filip visar väg för oss. Jag tror det är att för många av er sånt som det är för mig, så är det inte så enkelt alltid att samtala om troens väg, särskilt för en som inte är kristen. Men om vi aldrig vågar det, om ingen kristne vågar att bryta tausheten och börjar att samtala om frälsens väg, ja, då sprer inte evangeliet sig. Det allmänna prästedömet som var så mäktig på apostlarnas tid och som också hade så stor livskraft i vår väckelses begynnelse, när människan frimodigt fortalte om vilka stora gärningar som Gud har gjort, så trodde icke-kristna människa, och så virka Gud vid ordet och vid ånd, slik att människan trodde det som blev förkynt eller det vi fick höra. Filip, han visar, får vi se, en väg för oss på den måten, särskilt för oss som inte har så stor frimodighet till direkt att ta kontakt och börja tala om troens saker. Så om vi ber till Gud, så är jag säker på det att Gud lär oss möte på vår väg många människor som egentligen har en längsel efter att börja samtala om Gud. Och bara vi står vid sidan av sånt som Filip, bara man visar lydighet till Guds helige ånd när den påminner att gå dit eller dit, stopp upp vid det eller det människa, lytt till det han eller hon har att si och svar på de spörsmål som han eller hon stiller, så vill oss vägen öppna sig för att man kan bli nå vittne om Jesus Kristus. Anden ser på nytt till Filip: gå dit bort, håll dig nära vid vagnen. Och Filip gör det. Han begynner inte på en gång att samtala om troens saker, men han löper bort dit, och så hör han Hoffman som sitter på vagnen, mens traktdyre, äsle eller vilket dyr den var, gick framöver på vägen. Så hör han att han läser Guds ord. Han läste oss av profeten Jesaja, och så spör han: skönner du, förstår du det du läser? Och han fick ett ärligt svar: hvordan skulle jag kunna det när ingen rättleder mig? Själv för oss som är kristen, så är det många hemligheter i Guds ord. Det är många spörsmål som inte vi klarar att finna svar på, som vi behöver be Gud om vägledning och upplysning av. Det som vi kan läsa om i Psalm 119: när ditt ord öppnar sig, så ger den enfoldige, gör den enfoldige vis. Eller Herre, sänd din sannhet, låt den uppenbara budskapet innehålla för mig, så att jag kan känna alla de djupa skatten, den rikdom, den välsignelse som Gud har nedlagt i Guds ord. Men speciellt för ett människa som inte är kristen, och särskilt för ett människa som aldrig har blivit förklart och utlagt skriften för, så kan man läsa och läsa, men allikevel förstår man inte. Därför att i skriften så är det så många uppenbaringar. Uppenbaring går inte an med förnuft eller med mänsklig visdom och tränga djupt in och skönja djupheten i Gud. Det kan vi kun förstå vid att Gud med sin helige ånd uppenbarar det för oss. Vem Jesus är, vad som var Jesu gärning, frälsens väg, på vilket måte vi ska få fred med Gud i en god samvittighet. Och jag tänker det, att det är sant det som Jesus, när han uppmuntrar till att söka först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska vi få alla andra ting i tillägg. Sök, så ska det finna. Bank på, så ska det lockas upp. Be, så ska det få. Gud vill att vi ska söka han. Jag söker han av hela vårt hjärte, för då vill inte Gud svikta, då vill han också la sig uppenbara. Men så är det också viktigt för oss att vi skulle vara förnöjd med den enkla väg som Gud uppenbarar, nämligen vägen till frälse eller vägen till fred med Gud i en god samvittighet. Och nu inviteras Hoffmann ännu närmare denne, inviteras Filip ännu närmare denne Hoffmann. Jag önskar, säger han, eller förstår vi här, att du lägger ut skriften för mig. Att du fortäller vad Esaias menar och vad som är budskapet i Esaias 53 kapitel. Stig upp, sätt dig vid sidan av mig med vagn. Alltså, så öppnar han på sätt och vis en ny dörr in till sig. Men samtidigt öppnar han också en dörr så att ordet får gå in i hans hjärta. Och Filip, han stiger upp, han sätter sig samman med Hoffmann. Och så läser vi här att det avsnitt som, av skriften som han läste var detta: som ett får blir han fört bort för att slaktas, och likt ett lamm som är stumt för den som klipper det, slik öppnet han icke sin mun. Alltså, Bibeln talar mycket om får var ju icke och är ju icke det klokaste och förnuftigaste dyre. Det är icke det som är mest värdsatt. De som var förehydde på Jesu tid, det var icke hållt för något. De fick icke en gång vara vittne i en rättssak, hjärtene. Men de dugde för den himmelska ängel efter att frälsen Jesus Kristus var född. Och Jesus, han lär sig gärna identifiera med ett får eller med liktet lamm. Ja, för han var ju verkligen Guds lamm, som för en kristen, ja för hela världen, om bara världen skulle förstå och ta emot han. Denna Guds lamm som döper i Johannes räcker ut sin finger och pekar på: se där Guds lamm som bärer och som borttar hela världens synd. När en synder får ögonen upp till att se vem Jesus egentligen är, så ser man, ja men han är ju min frälser. Och när man får höra budskapet om att Jesus kom inte för att kalla rättfärdige, men han kom för att kalla syndare till omvändelse, då virker Gud genom ordet, slik att Gud skänker troen i hjärtat. Och när Gud har skänkt troen, så läser vi i Galaterbrevet: han ger oss sig själv i hjärtat till den som tror. Alltså, han ger sin egen helige ande. Och när en synder då får del i Jesus Kristus, när Jesus flyttar in i hjärtat till en synder, till Hoffmann här, som var en sökande, så behövde han inte längre att söka på den måte att nu har jag funnit han som min själ så innerlig har längt efter, det som har brukat kanske många, många år, som jag inte egentligen har visst vad jag söker, men nu har han kommit in i mitt hjärta, och nu har han min skatt, nu är han min rikdom, nu har han allt för mig. Han ville inte slippa. Och det var ju nettopp det som tände en sån nyfödelsens glädje i han. Tegnet på att han var blivit ett Guds barn. Att han begynte att glädja sig över att ha blivit ett Guds barn. Filip som var ett Guds redskap. Ett nyttigt Guds redskap. Men samtidigt inte så nyttigt. Att han behövde oss stå där igen, liksom för att få ära. Att du har kommit till tro genom mig. Det är som har fått lov att välsigna dig. Och nu vill jag också vara som en hydde för dig. Nej, Guds ånd, som vi läste, rycka väck Filip så att han inte längre var till stede. Han behövdes inte mer. Det var detsamma som skedde med Peter, Jakob och Johannes när de var samman med frälsen på förklarelsesberget. Efter att de hade haft en sån glädjens höjtid där. När de blev så glada att det var så gott att vara där. Vi ska bygga tre hytter. En till Moses, en till Elias och en till Jesus. Men Moses blev ryckad väck och Elias blev ryckad väck. Det var kun Jesus som blir tillbaka. Och det är ju nettopp det som är det dyrbara för ett människa som kommer till troen. Att Jesus tar bolig i hjärtat. Det är inte till att undra sig över att för de första apostlarna så var det så otroligt viktigt. När ett människa kom till tro så ville man få svar på spörsmålet. Fick dere den helgen när det kom till tro? Idag så kan man ibland höra vilken person har välsignat dig till ett Guds barn. Och är man inte riktigt förnöjd med en person, även om han hör både väckelsen och församlingen till, så blir den person som har kommit till tro kanske för all ättertid bara ett stebarn i församlingen. Men är det en viktig person som man har tillit till, så blir personen inlämmad i församlingen ett fullvärdig medlem. Det är kötslighet. Det är synd. Det är icke ifölje Bibels lära. Ifölje Bibels lära är det så att den som är en röst för Gud, han är ingenting. Man lånar kun sin mun när vi förkynner evangeliet, när vi förkynner syndens förlåtelse, när vi lägger vår hand på och välsignar, så är vi bara som Jesu utsträckte arm. Och så kan vi gå. Då tar Jesus vid troen del i hjärtat till det människa som har blivit ett Guds barn. Och då kan man gå genom trängsel, genom prövelser. Och då begynner den helige ånd och fostra och leda det människa som har kommit till en levande tro. Och lära om allt det Jesus har talat och allt det han har gjort. Sällsagt så söker man upp kristne. Kristna vänner som man kan dela tros fällskapet med. Som man kan samtala om vägen och vandringen. Ja, som man kan dela också nattvärs fällskapet med. Men det är inte sån att det finns någon kristne som kan ta platsen för Jesus. När apostlen gick ner från fjället, Peter, Jakob och Johannes, så blev det kun Jesus tillbaka. Vi behöver också att be Gud att när vi får vara med på att välsigna människa till tro, till kristendomen och till den levande tro, så behöver vi be om att Gud skulle få ta boli, Jesus skulle få ta boli och den helige ånd skulle få ta boli i det menneskes hjerte. Og så får vi gå ved siden av hverandre. Så får vi støtte hverandre, og så får vi be for hverandre. Og jeg tenker, om vi ikke lærer mer av fortellingen av Hoffmann og Philip, så får vi lære å være et Jesu vittne, et Jesu sendebud. Så får vi lære lydighet av Philip når Guds ånd kaller oss og påminner oss. For jeg tror det at det er så mange i vår nabolag som bor nær oss og langt ifra oss på våre arbeidsplasser, som garantert har en lengsel, et håp i sitt hjerte å få fred med Gud. Men så er vi så blyg, vi kristne. Vi våger ikke å bryte tausheten. Vi våger ikke på en naturlig måte å begynne å samtale. Og om vi iblant begynner, så begynner vi feil, og så går vi frem på mange ganger på en ukristelig måte. Derfor tror jeg det er bra at vi også iblant kan benytte den her ydmyke fremgangsmåten som Philip hadde. Han er lydig til Guds åndskall. Han går dit Gud vil sende han. Han stopper opp ved det menneske som Gud han vil stoppe opp. Han lytter til den som har et spørsmål, og han svarer på de spørsmål som den søkende kaller. Og jeg tror det, at om vi kunne lære kunsten med å lytte, med å gi de svar som menneskene søker, så ville også Guds evangelium kunne spre seg. Vi behøver Guds visdom. Vi behøver å være av de som de 7 diakonene, eller hadde samme vittnesbyrd som de 7 diakonene hadde. Ja, full av Guds ånd og Guds visdom og vittnesbyrd av andre kristne. Så kommer de til et sted da. Ja, først spør Hoffmann, si meg, hvem er det som profeten sier dette om? Er det om seg selv eller om en annen? Og Philip tok til ordet, og så gikk han ut ifra dette skriftstedet, og så forkynte han evangeliet om Jesus Kristus. Så fortsetter de på veien. Mens de nå kjørte frem langs veien, så kommer de til et sted der det var vann. Altså kan vi tenke at Philip, han fortalte det at som Jesus har sagt, at den som tror og blir døpt skal bli frelst. Altså at han fortalte om den kristne dåpen i Faderen, Sønnen og i den Hellige Ånds navn. Og Hoffmann spør, hva er, se her er vann, hva er til hinder for at jeg skal bli døpt? Det kan faktisk, og sånn er det jo, både når det gjelder dåpens sakrament og nattverdens sakrament, at uten tro så er dåpen bare vann, og uten tro så er nattverden bare vin og brød. Siste uke var jeg litt i samme situasjon som Philip, og kanskje i neste uke skal vi besøke en som ønsker det som Philip, som Hoffmann vil. Hva er til hinder for at jeg blir døpt? Det er et menneske fra Thailand som har flyttet til Alta, som har blitt sammen med en bønnens sønn av en kristen mormor. Og den kristne mormora, hun har sått Guds ord i hjertet til sitt barnebarn, sånn at den unge mann på litt over 30 år har begynt å lengte efter Gud, lengte efter å bli et Guds barn. Og så skal han jo gifte seg med hun jenta fra Filippinene som nylig har blitt en enke. Og de her to vil så gjerne ha besøk, så kommende uke så skal vi mormor, ja, og meg skal på besøk til det her parret. Och då är det ju nettopp det som Filip svarar på spörsmålet. Vad är till hinder för att jag blir döpt? Så svarar Filip här. Tror du av hela ditt hjärta så kan det ske. Ja, troen den gör under. Troen öppnar dörr. Troen ger oss del i frälsen. Troen ger oss del i rättfärdiggörelsen. Troen ger oss del i syndens förlåtelse. Men troen, den är ju inte en vilken som helst tanke eller en överbevisning bara om något man har läst i en bok. Men en kristen tro är något som Gud verkar igenom evangeliet. Det är när människor tror att Gud sände sin enbarne son till soning för mina synder. Att vi håller sig till han, vi har ta del i hans frälse, så blir man ett Guds barn. Så svarar han ett gott spörsmål, ger han Filip ett gott svar. Ja, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Rimlig övervist att när Filip utla evangeliet för Hoffman, så gjorde han det på samma måte som vi kan läsa om Paulus och Peter och andra apostlar. Med utgångspunkt i Gamla testamentet så beviste de och övervist om att Jesus är Kristus, Guds son. Och nu svarar han positivt på detta spörsmål. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Och Filip accepterade svaret. Så bad Hoffman om att vagnen skulle stansas. De steg bägge ner i vannet. Och Filip och både Filip och Hoffman. Och han döpte ham. Efter att han var döpt så läser vi här att de bägge steg upp av vannet. Och så virket Guds helgon ännu här till sist. Det sägs att Guds ånd rycket Filip bort. Och Hoffman såg han inte längre. Men han, nu hade han fått del i frälsen. Del i Jesus Kristus. Del i syndens förlåtelse. Fått fred med Gud. Han hade blivit ett nytt vittne för den uppståndne Herre Jesus Kristus. Och det står, han drog med glädje bort därifrån. Alltså han drog med glädje hem till Etiopien. Man vet inte om och vilken funktion han hade i förhåll till att tjäna i evangelisk tjänste. Men vi förstår det att helt säkert så fortalte han om vilken stor upplevelse han hade haft när Gud vid Filip hade virket i han omvändelse och fått del i frälsens glada budskap. Men det vet man i alla fall det att i Etiopien så uppstod en kristen församling. Men Filip blev funnet, läser vi här till sist, ett sted som är Astod. Han ro genom alla byarna. Och så fortsatte han hans kall med att fullföra evangeliets tjänste. Han var på samma måte som vi kan läsa om Paulus brev till Timoteus. Fullför en evangelists tjänste. Ja, helt han kom till Caesarea. Ja, slik virker Gud med att föra ett människa från Satans makt till Gud. Gud hjälper oss en och värld till att kunna vara som små vittner för Jesus Kristus. Till att fortälla om alla hans stora gärningar med oss. Och Gud välsigne oss och sitt ord. Slik att oss människor när oss. Människor i vår släkt och vår närhet skulle få del i frälsens budskap, del i syndens förlåtelse och få del i det eviga livet. Därtill må Gud hjälpa oss för Jesu namns skull.
sjunger salmen 301, och efter salmen predikar Birger Palo.